Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen helt gratis på plattformen Podplay. Under juldagen år 1119 svär 9 riddare munkeden inför patriarken i Heliga gravens kyrka i Jerusalem. Dessa krigsmunkar är de första i det brödraskap som ska komma att kallas tempelherreorden, vars primära uppgift är att skydda västerländska pilgrimer och deras farofyllda välfärder till det heliga landet Israel. Orden kommer att växa snabbt och utöka sitt militära ansvar, och snart ska tempelriddarna bygga upp ett handels- och bankimperium som kommer att göra dem till en av de mest förmögna religiösa organisationerna av sin tid. När orden sedan upplöses, nästan 2 sekel senare, lever myten kvar om de förmögna och orädda krigarna som streds i Guds namn. Och de sägs ha tagit med sig heliga skatter och rikedomar in i gravarna. Vissa tror till och med att tempelriddarna aldrig helt försvann, utan fortsatte att kontrollera världen från skuggorna. Mystiken och fascinationen kring medeltidens tempelriddare lever fortfarande kvar i modern tid och ska under slutet av 1900-talet komma att influera 2 män, Joseph DiMambro och Luke Churé. De kommer att grunda sin egen order, Soltempelorden. En organisation som startar som ett självutvecklande community med nyreligiösa värderingar, men något som snart kommer utvecklas till en hårt hållen sekt med Joseph och Luke vid rodret. En sekt som kommer att leda till att 74 personer mister livet. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springhorn. Jag vill varna för starkt innehåll i dagens avsnitt som innehåller grova skildringar som rör barn samt tar upp ämnet självmord. Det är sommar år 1994 och paret Tony och Nicky Detroit har precis tagit ett livsavgörande beslut. De ska lämna Soltempelorden och dess ledare Joseph DiMambro. Paret Detroit har vikt en stor del av sina liv till orden, men har på sistone börjat tvivla på Joseph och hans avsikter med organisationen. Paret som tidigare har drabbats av flera missfall har äntligen lyckats bli gravida igen. Och på grund av att Joseph nu har förbjudit dem att bli föräldrar ser de ingen annan utväg. De lämnar Soltempelordens kollektiv och flyttar in i ett hus i Quebec, Kanada. En tid senare kommer deras efterlängtade son, Emmanuel. Paret Detroits avgång blir ett hårt slag mot Joseph, och faktumet att de valt att ignorera hans förbud mot att bli gravida igen gör honom ursinnig. När han får höra den nyfödde sonens namn, Emmanuel, blir han mer än upprörd. Joseph har själv en dotter som heter Emmanuel, och han tar detta som ett direkt hot från Tony och Nickys håll. Emmanuel, som Joseph hävdar har kommit till via jungfrufödsel, är enligt honom ett gudomligt och kosmiskt barn, och han förklarar för de trogna anhängarna som står vid hans sida att den nyfödde pojken är dotterns motpol. Emmanuel Detroit är antikrist och därför måste han dö. Den 30 september har Emmanuel hunnit bli 3 månader, och familjen Detroit är på väg till en närliggande byn, Morin Heights, där de ska äta middag hos ett vänpar, Gary och Colette. Gary och Colette är fortfarande medlemmar i Soltempelorden, och vad Tony och Nicky inte känner till är att middagen är ett välplanerat bakhåll från sektens medlemmar. När de två anländer till middagsbjudningen väntar två andra sektmedlemmar, Joel Egger och Dominic Bellaton, på deras ankomst. Så fort paret kommit ut ur bilen attackeras de av Joel och Dominic, som är beväpnade med knivar, baseballträ och en träpåle. Tony misshandlas med flera slag och avlider snart efter de 50 knivhugg han utsätts för. Och samtidigt mördas Nicky med 8 knivhugg. Enligt planen går nu Dominic och Joel mot bilen för att eliminera sitt huvudmål. Den 3 månader gamla pojken som i deras ögon är antikrist. Pojken som fortfarande sitter i sin bilbarnstol dödas med ett hugg genom hjärtat med en vassa träpåle sektmedlemmarna har fått instruktioner om att använda. 4 dagar senare, natten till den 5 oktober, får räddningstjänsten i Quebec ett samtal om ett brinnande hus i Marine Heights. De anländer till platsen och påbörjar släckningsarbetet. Och när de till slut kan gå in i byggnaden hittar de 5 kroppar. Dessa kroppar ska senare visa sig tillhöra Nicky, Tony, Emmanuel samt husets ägare, Gary och Colette. Bara några timmar senare larmas brandcentralen i Switch till ytterligare 2 brinnande hus. Och när räddningspersonal till slut kan äntra fastigheterna hittar de 48 avlidna personer. Snart kan de konstatera att flera av de 48 offren, varav 8 är barn, har varit starkt drogade och flera av de avlidna är också skjutna. Andra som hittas har plastpåsar över huvudet och har kvävts till döds. Till en början görs ingen koppling mellan bränderna i Kanada och Switch. Men snart ser polisen ett samband mellan de 3 mordbränderna. Samtliga döda är medlemmar i en sekt som har varit under hård bevakning det senaste året. Soltempelorden. Även de tvås mördare, Joel Egger och Dominic Bellaton, finns bland de döda. Och i ett av husen, i Switch, har man kunnat identifiera 2 av offren som sektens egna ledare. Joseph DiMambro och Luke Churier. Ja, och där stannar vi upp. Soltempelorden, som vid den här tiden är verksam i Kanada, Schweiz och Frankrike, har under det senaste året bevakats hårt av myndigheterna då orden misstänks för pengatvätt och illegal vapenhandel. Det har också gjorts satsningar att försöka hjälpa personer ut ur sekten då den ses som destruktiv och farlig. Trots att man har lyckats hjälpa några personer att slå sig fria från orden är ett 100-tal personer fortfarande aktiva vid den här tidpunkten. Och när 53 medlemmar hittas döda i oktober 1994 startar en massiv utredning för att försöka förstå vad det är som har hänt. Till en början har polisen väldigt lite att gå på. Men när 5 självmordsbrev som har skickats anonymt till schweiziska och franska medier och myndigheter beslagtas så klarnar bilden av ett kollektivt självmord som enligt Soltempelordens övertygelser ska skydda sektmedlemmarna från en stundande apokalyps och ta deras själar till en bättre plats, närmare bestämt stjärnan Sirius. Vi ska nu backa bandet till år 1924 i Frankrike, vilket är året då en av Soltempelordens grundare, Joseph DiMambro, föds. Joseph DiMambro föds i södra Frankrike, där han växer upp som den äldsta av tre syskon. Familjen Di Mambro är inte särskilt religiös, men de går trots det till kyrkan ibland. Under dessa besök känner Joseph redan som en liten pojke en stark samhörighet, och han fascineras av de rituella inslagen i gudstjänsterna. Joseph, som är en tänkare, finner också tidigt ett intresse för psykologi och filosofi. Som 16-åring får han en praktikplats och sen juvelerare. Och så småningom ska han öppna sin egen juvelerarbutik. Joseph älskar att omges av de vackra, värdefulla accessoarerna, och han är själv mycket noggrann med sitt yttre. År 1956 blir den då 32 år gamla Joseph medlem i den mytologiska och slutna Rosenkorsorden. En ny religiös rörelse som säger sig kunna erbjuda sina invigda medlemmar, citat, en tidlös kunskap nedärvd från antikens mysterieskolor. Ordens mål är att man med hjälp av vetenskapen ska hitta universums sanningar. Livet i orden, med högtidliga ceremonier och djupa diskussioner, passar Joseph perfekt. Och han är en trogen anhängare i mer än 10 års tid. Under den här perioden träffar han också en kvinna som han gifter sig med, och de får 2 barn. Snart börjar dock juveleraraffären att gå sämre, och Joseph, som har börjat utforska sin spirituella sida i Rosenkorsorden, anser att han kan hjälpa andra med sina nyfunna andliga insikter. Han börjar ge andlig och terapeutisk rådgivning och lämnar juvelerarlivet för att öppna en psykologiklinik. Trots att Joseph inte har någon utbildning får han snabbt en trogen kundkrets. Joseph, som är en auktoritär man, har en förmåga att övertyga och inspirera sina klienter. Och hans nya karriär som psykolog blir fort framgångsrik. Men detta kommer inte att vara länge. De franska myndigheterna griper snart Joseph för bedrägeri, och han spenderar en kort tid i fängelse. Efter fängelsetiden flyr Joseph med familjen till Schweiz för att undvika de böter han har blivit dömd att betala. I Schweiz börjar Joseph se sig om efter en ny organisation att ansluta till, och hittar den återskapade tempelherreorden. Orden är en förgrening av ett brödraskap som grundades på 1800-talet, där medlemmarna hävdade en direkt härkomst från medeltidens tempelriddare. Den återskapade tempelherreordens grundare, Jack Bryer, har som syfte med rörelsen att återuppväcka tempelherreorden, något han tror är möjligt, och han hävdar att han har kommit över ett historiskt dokument som avslöjar att tempelherrarnas heliga reliker ska finnas begravda på hans familjegods. Bryer hittar dock aldrig relikerna, men han får en trogen anhängarkrets och har ett stort inflytande på sina följare, inklusive Joseph Di Mambro, som fascineras av de mystiska tempelriddarnas historia. Vissa av ordens medlemmar är dessutom övertygade om att de är reinkarnationer av de medeltida soldaterna. Ett annat ämne som Bryer predikar är den stundande apokalypsvärlden står inför. Och detta är något som fastnar hos Joseph och som kommer att påverka honom i sina kommande livsbeslut. År 1973 känner Joseph att han är redo att leda sin egen rörelse. Och han startar upp The Center for Preparation, The New Age. Gruppen utforskar andlighet i olika former. Och Joseph, som nu själv predikar om en stundande, radikal förändring av världen, blir mer och mer övertygad om att någon form av apokalyps kommer att drabba mänskligheten inom en snar framtid. Joseph får mer smak av ledarrollen och grundar snart ytterligare en organisation som han kallar för den gyllene vägen. Den gyllene vägen är en blandning av alla de läror Joseph har tagit del av genom åren och mötena som hålls är fulla av religiösa och mystiska symboler. Joseph, klädd i en glittrande mantel, leder de spektakulära ceremonierna där åhörarna kan se med egna ögon hur Joseph bland annat får tempelriddarnas andar att uppenbara sig i rummet. Och vid ett tillfälle dyker bägaren som Jesus drack ur tillsammans med lärjungarna upp mitt bland dem. Ja, det är under de här åren som Joseph träffar Tony de Troyes, samma man som han senare kommer att beordra sina sektmedlemmar att mörda på grund av hans svek mot sekten. Tony är en av de medlemmar som står närmast Joseph och han är också den enda som känner till att de uppenbarelser och mirakel som sker under den gyllene vägens möten bara är ett spel för gallerierna. Tony är nämligen den som får dessa mirakel att ske med hjälp av ljud och ljus. Joseph är respekterad av sina åhörare och han stortrivs i sin roll som den upplyste läraren. Men den gyllene vägen består av en liten grupp anhängare och Joseph drömmer om att skapa något större där han kan nå ut till fler med sin kunskap. Och när han år 1983 går på en föreläsning om homeopati, alltså en alternativ medicinsk metod som inte har något vetenskapligt stöd, så träffar han mannen som han senare kommer att grunda soltempelorden tillsammans med. Och det är Luke han träffar. Och vi ska nu gå vidare och höra lite om Lukes bakgrund. Luke föds den 18 oktober år 1947 och är 23 år yngre än Joseph Dimambro. Han föds i belgiska Kongo men växer upp i Belgien där han som ung vuxen engagerar sig i ett nynazistiskt kommunistparti. Han studerar sedan medicin i Bryssel och mottar sin läkarexamen år 1974. Efter detta reser han runt i världen och stannar en längre tid på Filippinerna där han studerar homeopati. När han till slut kommer tillbaka till Europa börjar han föreläsa om hur man kan blanda traditionell läkekonst med homeopati och spiritualism. Luke som även predikar om ett förebyggande ekologiskt tänk och håller seminarium om motivation blir snabbt en framgångsrik föreläsare. År 1983, när Joseph går på Lukes föreläsning, blir han genast fascinerad av den unge, pålästa och karismatiska föreläsaren och han bjuder in honom på ett av den gyllene vägens möten. Joseph och Luke inser snabbt att de har mycket gemensamt, men att de också har mycket att lära av varandra. Båda två är ivriga att utveckla sitt ledarskap och att sprida sina sanningar till en bredare krets. Och de är övertygade om att detta är deras uppgift i livet. År 1984, i Genève, Schweiz, grundar de tillsammans soltempelorden. Orden startar som en fridfull och inbjudande organisation med huvudmålet att lösa universums hemligheter och är till en början snarare en terapeutisk och självutvecklande cirkel där medlemmarna uppmuntras till att diskutera och filosofera tillsammans med de upplysta ledarna Luke och Joseph. Joseph och Luke bjuder in medlemmarna från den gyllene vägen, den återskapade tempelherreorden och Lukes stora antal patienter och anhängare. Och intresset för soltempelorden växer snabbt. Detta är också en tid då flera nyreligiösa, sektliknande sällskap bildas. Och det finns ett växande intresse för människans ekologiska ansvar, samt astrologi och okulta förteelser. Alltså en perfekt spelplan för Joseph och Luke. Värvandet av nya medlemmar bygger på kvalificeringsnivåer där Joseph och Luke kan ta pulsen på intressenter för att se om de är redo för nästa steg. Första steget är Amanta Club, där en slags light-version av ordens filosofi och värderingar presenteras. De personer som visar intresse för innehållet och ställer rätt typ av frågor bjuds så småningom in till nästa steg, nämligen Arcadia Club. Denna nivå presenterar en mer avancerad kunskap inom vetenskapen och homeopati. Och det är också först på denna nivå som medlemmarna får ta del av ordens rituella inslag och samtal om okkultism och apokalypsen. Det sista och mest exklusiva steget är soltempelordens kärna, och endast ett urval tar sig till denna nivå. Här får medlemmarna äran att ta del av ordens innersta hemligheter och skrifter, och de mystiska och rituella riterna innehåller högtidliga ceremonier och ytterligare initieringsriter. Initieringsriterna är en slags invigningsceremoni där medlemmarna belönas med nya kåpor varje gång de anses ha stigit en grad i sin upplysning. Urvalsprocessen och de olika nivåerna är ett effektivt sätt för att få medlemmar att sträva efter nästa steg. De som till exempel är en del av steg 1, Amanta Club, ser upp till de medlemmarna som har tagit sig till nästa nivå. Och att kliva upp som ett steg ses som en ära och ger en känsla av att vara utvald. Allt som sägs på mötena och de skrifter och publikationer som medlemmarna får ta del av är alla hemliga för alla utanför orden. Men än så länge lever ordens medlemmar vanliga liv med jobb och familjer, och organisationen fyller ännu inte de kriterier för att kunna kallas en sekt. Men detta kommer snart att förändras. Ja, många av de värvade medlemmarna är framgångsrika affärsmän, läkare och advokater som söker efter en mening med livet bortom deras materiella framgångar. Och det här är något som Luke och Joseph utnyttjar genom att kräva de förmögna anhängarna på stora summor pengar. Att gå vidare till nästa steg inom orden är nämligen inte gratis. För nya nivåer av kunskap och för varje ny kåpa du tilldelas behöver du också betala mer pengar för att klättra i upplysningsstegen. Luke och Joseph blir snabbt förmögna och år 1986 lämnar de Europa för att flytta sitt högkvarter till Kanada. Och många av ordens medlemmar flyttar med. I Kanada köper Joseph och Luke flera fastigheter. Och nu börjar en ny, mer sluten era. År 1989 har soltempelorden cirka 450 aktiva medlemmar i Kanada, Schweiz och Frankrike. Och på de gårdar i Kanada medlemmarna nu bor har ordelivet blivit vardag. De äter tillsammans, sover tillsammans och lever efter det ekonomiska tänk som Luke förespråkar. De odlar sina egna grödor. Soltempelorden, som nu mer och mer börjar likna en sluten sekt, har i början av 90-talet utvecklat en väloljad organisation med strukturer och regler. Den lära de nu predikar är en blandning av kristendom, gnosticism, det vill säga läran om att kunskap leder till frälsning, ekologisk tänk, andlighet och spiritualism. Ceremonierna som hålls är inspirerade av Josefs tid i Rosenkorsorden och den återskapade tempelherreorden. Mötena är fulla av religiösa och mystiska symboler, och det röda kors som symboliserar brödraskapet är slående likt det kors som prydde medeltidens tempelriddares vita kåpor. Joseph och Luke har ett starkt grepp om sina anhängare, och allt de säger och förmedlar till medlemmarna ses som sanningar. I takt med sitt växande inflytande på ordersällskapet har även deras egon vuxit till nya höjder. När Joseph berättar för medlemmarna att han har förstått att han är en återfödd tempelriddare från medeltiden, är det ingen som tycker att det är konstigt. Inte heller när han berättar att han även är en reinkarnation av en egyptisk farao, en av Jesus 12 lärjungar, samtidigt som han är en av de romerska soldaterna som korsfäste Jesus. Joseph, som nu har flera barn med olika kvinnor, informerar även medlemmarna om att hans barn har kommit till via jungfrufödsel. Och hans sistfödda, Emanuele, som fötts av en av hans älskarinnor, Dominique Bellaton, är även hon en skapelse av Gud, och som Joseph beskriver det, ett gudomligt och kosmiskt barn. Det är inte heller någon som tvivlar på att Luke talar sanning när han berättar att han är en reinkarnation av Jesus själv samt en återfödelse av en av medeltidens riddare som grundade tempelherreorden. Nu börjar Luke och Joseph också tala mer och mer om den stundande apokalypsen. De säger att det inte är långt kvar. De talar även om Bibeln och de texter som förklarar att en antikrist ska komma. Då startar också den sista striden som Gud och Jesus ska komma ur som segrare. De förklarar också att döden är en illusion och att soltempelorden kan erbjuda sina medlemmar evigt liv. Genom att rena sig genom eld kan de färdas till en bättre plats bortom jorden, stjärnan Sirius. Trots att soltempelorden är en sluten sekt och att det nu knappt umgås med någon utanför brödraskapet, har allmänheten fått upp ögonen för organisationen. Joseph och Luke, som ständigt investerar i nya fastigheter, har börjat misstänkas för pengatvätt, och medier har börjat rapportera om den hemliga, mystiska sekten på landsbygden. När myndigheterna börjar utreda sekten vidare och anser att de behöver hjälpa de hårt hållna medlemmarna att slå sig fria, ökar trycket på Joseph och Luke. I ett försök att avskärma ordersällskapet ytterligare blir deras ledarskap ännu strängare och fler regler och förhållningssätt skapas. Nu börjar Joseph styra allt i medlemmarnas liv, och han avgör vilka som får gifta sig eller skaffa barn. Och han och Luke börjar utföra sexuella riter med de kvinnliga deltagarna. Ja, sekten är nu under hård bevakning, och det är flera medlemmar som börjar ifrågasätta sina ledare, vilket skapar en enorm gungning i gruppen. Och flera medlemmar bestämmer sig för att lämna. Och det blir inte bättre när Josephs egen son, Eli, börjar ifrågasätta sin far om äktheten i de mirakel som sker under ordermötena. Han har nämligen listat ut att det är Tony the Toy, som då fortfarande är en av Josephs trogna anhängare, som framkallar miraklen med ljud och ljuseffekter. Eli börjar informera de andra medlemmarna om bluffen, och till slut så erkänner Tony att det som Eli säger faktiskt stämmer. En annan sak som skapar missnöje i gruppen är att Josef och Luke nu verkar spendera stora summor av gruppens pengar. Och de lever ett liv i lyx och överflöd, medan övriga medlemmar lever efter den enkla, icke-materialistiska läran som Luke och Josef ständigt predikar om. Soltempelorden tappar nu allt fler medlemmar, men de som är kvar i ordersällskapet står troget vid sina ledares sida och gör allt i sin makt för att tillfredsställa dem. Sekten, som nu består av ett hundratal medlemmar, börjar förbereda sig för den kommande apokalypsen. De utrustar sig med vapen och bygger skyddsrum i sina fastigheter. Men år 1993, när Luke och två av sektens medlemmar ska inhandla fler vapen, tas de på bar gärning av polisen. Och snart åtalas de tre männen för illegal vapenhandel. De döms och får böter på $1,000 var. Men inga andra åtgärder tas, och orden fortsätter med sina planer. Det har nu blivit sommar 1994, och Tony DeToy bestämmer sig för att lämna orden tillsammans med sin gravida fru Nikki. Josef, som känner en allt högre press utifrån, har hunnit fylla 70 år och hans hälsa har snabbt försämrats. Han kallar nu in de återstående medlemmarna på ett möte och informerar dem om Emmanuel de Toys födelse och det faktum att han måste dö. Exakt vad som hände inom soltempelorden efter detta är oklart. Men vad vi vet är att familjen de Toy mördades den 30 september och att de sedan hittades döda i ett brinnande hus natten till den 5 oktober tillsammans med två andra personer ur sekten, Gary och Colette. En kort tid efter brann ytterligare två byggnader där totalt 48 soltempelordenanhängare hittades avlidna. Josef och Luke hade förberett sina medlemmar under en lång tid på att apokalypsen var nära och att det fanns en möjlighet att färdas till en annan plats, bortom jordens ondska, till stjärnan Sirius. De pratade även om att elden var det element som slutligen skulle ta deras själar till den nya platsen. Utredningarna från de uppbrända byggnaderna i Schweiz och Frankrike visade att flera av de avlidna varit starkt drogade. De avlidna hade antingen dött av överdoser / förgiftning, skjutits till döds eller kvävts av de plastpåsar de hade över huvudet. Man såg också att flera av skotten troligen inte var självvållade, något som fick utredarna att fundera på om medlemmarna verkligen var med på planen att ta sina egna liv för att sedan brinna i tron på att det skulle ge dem ett evigt liv på stjärnan Sirius. Kanske var det så att vissa av medlemmarna var med på självmordsplanerna, medan andra, som vägrade, mördades av sina allierade. Vi vet ju också att både Josef och Luke fanns bland de avlidna. Och detta tar man som en indikation på att de faktiskt själva trodde på den själavandring som de predikade om. Det kan också ha varit så att de insåg att sekten var på väg mot sitt förfall och att ett kollektivt självmord var enda utvägen på grund av den hårda bevakningen från massmedia och polis. I ett av de så kallade självmordsbreven som skickades ut till franska myndigheter kort innan bränderna kunde man bland annat läsa följande. Överallt där vi verkade, förolämpade och hotade polisen och andra myndigheter oss och höll oss under ständig bevakning. Polisens förödmjukande ökade och trakasserierna blev mer än vad vi kunde stå ut med. Och i och med bränderna i oktober år 1994 så trodde man att soltempelorden var ett avslutat kapitel. Men trots att sektens ledare nu var döda skulle det visa sig att det fanns ytterligare sektmedlemmar med en längtan att återförenas med sina orderbrödrar och systrar. Och i december 1995 och mars 1997 brann det igen. Räddningstjänsten anländer till en brinnande byggnad uppe i bergen i den franska Vercors-regionen. I brandresterna finner man 16 avlidna personer med plastpåsar över huvudet. Offren ligger på golvet i en stjärnformation med fötterna inåt. De döda är klädda i vita kåpor, prydda med soltempelordens röda korssymbol. Knappt 2 år senare larmas brandkåren till ett hus i lågor i Quebec, Kanada. Där hittas ytterligare 5 döda soltempelordenmedlemmar. Denna brand, som startar 13 år efter grundandet av orden, blir också den sista och avslutar historien om organisationen som startade som en harmlös, nyreligiös självhjälpscirkel. Du har lyssnat på Jakten på mördaren med mig, Saga Springhorn. Klippare för dagens avsnitt, Oliver Bergman. Manusförfattare, Tove Wahlne. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på jaktenpamordaren@springhorn.se. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.
Podplay, en del av
Power Media.